I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Det betyder Toto-svenskan. Det är som vanligt nu för tiden på måndagar så är vi mitt i en allsvensk omgång. Det kommer vara glatt i studion ikväll. För Olof Möller är på plats och har vunnit. JG har, ja, ni vet själva hur det brukar låta när vi trummar igång så att säga. Vi väntar in också Marcus Wihlberg som har haft en hyfsad vecka. Och den enda som egentligen mår lite halvsist sådär, det är väl du, Kalle, i och med att det är kamratmöte senare idag på Platinum Cars Arena där två krisklubbar ska möta varandra i form av IFK Göteborg och IFK Norrköping.
Kris och kris, det ligger och skvalpar gott där.
Jag försöker måla upp någonting.
Nej, men jag känner väl att det är väl två lag som vill det här exakt lika mycket ikväll och som är ungefär lika bra för tillfället, eller lika dålig om man så vill. Så att, jag vet inte, jag känner inte så mycket eftersom att jag tror att det kan gå precis hur som helst.
Ni är ju ett läge i tabellen, Kalle, där ni, som du säger, ligger och skvalpar tillsammans med... Det är ju roligt, för det pågår ju någon form av tävling mellan IFK Norrköping, IFK Göteborg och även Elfsborg, där alla tre liksom står och pekar på varandra. Att, ja, men ni är ju sämre än vad vi är, och ändå här avgås det, och varför pratar ingen om krisen? Varför pratar ingen om hur dåliga de här är? Och, så att det är ju läge för er, IFK Göteborg, att kanske vinna den här matchen.
Ja, det tycker jag sannoliken, och det är ju exakt så som du säger. Och det lättaste man alltid kan göra när det går dåligt för en själv är att skylla på någon annan, och det är ju det som de här tre klubbarna ägnar sig åt hela tiden då, så att man börjar bli lite trött på det faktiskt.
Ja, glatt i chatten är det också. Ja. Vi ska prata en del om Djurgården. Du noterar att det har blivit en tradition att de, innan vi ens kör igång, kliver in i chatten och bara skriver det.
Ja, men det är ett visst vokabulär som används flitigt bland Djurgårdssupporterna. Jag tänker pigga upp om ni skriver något annat någon gång.
Det kommer de inte att göra. Framförallt inte som de går just nu. Olof Möller, hur mår du? Du mår toppen. Du brukar sitta här och vara så jävla deppig. Du ler. Det är första gången jag ser dig le.
Ja, det är väl första gången jag har någon anledning till att le också, ska jag säga. Igår var det som att 1000 kilo lättades från axlarna. Ett tillfälligt andrum är det som har varit den här säsongen. Så att jag mår... Under omständigheterna. Jag försöker inte fokusera för mycket på så här om och ska och vad som händer längre fram, utan jag unnar mig själv att landa lite i 3 poäng, vinst mot Sundsvall och en kvalplats, och bara försöka att liksom njuta i det här som jag är just nu, som är ju segerruset som jag har fått uppleva en gång tidigare den här säsongen, och det var mot Elfsborg.
Rätt. rätta mig, ja exakt, en gång tidigare den här säsongen. Det är, vi har ju varit på Helsingborg en del om att de inte har vunnit de här måste-matcherna, alltså mot bottenkonkurrenter. Det var lite av, alltså var det lite kvalvibbar över matchen, att det var bara desperation. Eller, jag var ju lite busy med Finnvedsvallen samtidigt som eran drabbning gick av stapeln på Olympia. Men hur var matchen? Vi ska komma in mer på det. Var det de vibbarna?
Ja, innan var det de vibbarna, och det blåses ju upp av att liksom Mattias Lindström har kallat de här kommande matcherna inför Varbergsmatchen då för VM-finaler, och kommentatorn ställer ju de frågorna i liksom inför och sådär, hur känns det nu? Och det är ju, det är svårt att säga att det finns någonting som är mer av en sexpoängsmatch än den som var igår, såklart. Och sen kommer vi in lite på prestationer och sånt senare, antar jag. Men jag tycker att det gör HF väldigt bra.
Vi ska göra det. Vi välkomnar också Djurgårdsrepresentanten in i studion. Vi har pratat om att chatten är väldigt blårandig hos oss. Det är väldigt mycket ljud just nu.
Det kan jag tänka mig, faktiskt.
Välkommen.
Stort tack.
Du mår bra?
Jag mår väldigt bra. Det har varit en hård och intensiv vecka, men en väldigt rolig vecka, så man får ju boosta det.
Du, vi ska ta den änden utav dels Häcken-Djurgården, men också så vill vi höra lite stories från Kroatien, där det ju verkar ha varit jävligt, jävligt roligt och jävligt, jävligt händelserikt. Men vi ska börja med att ringa ner till Hisingens finest, nämligen Olle Träns, för första gången den här säsongen, kanske lite lack. Det har ju varit jävligt mycket mungiper uppåt och sådär. Det går rykten om att han är på någon tågstation och att det brinner någonstans, vilket gör att tåg är försenade och grejer. Vi får väl höra med honom, Olle Träns. Vad pysslar du med?
Alex, som du säger, jag sitter på en tågstation i Slovenien. Nu verkar det som att tåget ska bli tidigt, så vi får väl se om jag behöver gå ombord där mitt i samtalet. Men ja, ni får klippa mig ifall det blir för jobbigt.
Men då har du ändå brunnit länge där.
Heltäckande semesterrapportering.
Du måste ju brunnit länge där, för det brann ju redan när vi spelade i dagen innan, redan på onsdagen. Det var ju en massa supporter på väg från Milano och skulle åka via Slovenien bland annat. Så det var ett jävla meck att komma förbi där, så att det dröjde väl 3 timmar extra på grund av den branden.
Jag tror att branden är under kontroll, men det är fortfarande tågavgångar som är inställda. Men ja, det kan jag verkligen fatta att det var kaos.
Du, matchen igår då, hur följde du den? Var det via en mobilskärm, eller lyckades du hitta någon slovensk bar som kanske rattade upp allsvenskan? Eller hur löste du det?
Nej, det var verkligen, det var mestadels bara statistikuppdateringar på en sprakig lina, men jag kunde se det jag kunde se på mobilen.
Vad gör du utav torsken då? För det är väl ändå, det var ändå lite av en sån här vägskär, men liksom, hade ni vunnit den matchen, då hade det väl verkligen varit en signal om vad målsättningen ska vara resten av den här säsongen. Framförallt då, med tanke på nyheten som damp ner i fredags, var det väl att Jeremejeff har bestämt sig för att jag ska ingenstans, jag ska vara kvar i Häcken.
Ja, nej, det går inte att underskatta den betydelsen, tror jag. Det är många, jag ser ju många Häckensupporter som säger att det är fortfarande egna händer, bla bla bla. Men det var ju verkligen så. Det var ju tillfället att rycka och visa att nu jävlar har vi liksom ett rejält grepp. Och så är det ju inte längre. Och då är det ett helt annat läge. Och, ja, nej, det känns förjävligt. Det var liksom på världens mest idylliska plats, men mådde skit. Jag börjar hämta mig nu, men ja, nej, det är... Som du säger, jag tror verkligen att det går inte att underskatta betydelsen av den matchen.
Vad tänker du om att det blev förlust då? Tänker du att det blir lite annan... Alltså det har ju varit väldigt mycket så här, de kommer inte hålla Häcken. Det har ju varit snacket från andra om Häcken. Börjar man känna själv som supporter efter den här förlusten att så här, vi kanske inte är den tydliga guldkandidaten. Vi kanske ska vara liksom nöjda med att vara topp 3, topp 4 där någonstans. Eller vad gör förlusten med målsättningen för egen del? Liksom?
Nej, ingenting är klart. Alltså, ingen trodde på Häcken innan den här matchen heller. Och nu tror folk ännu mindre. Men som, alltså, så här, vissa har ju ändå rätt att säga att vi har det i egna händer. Det är inte så, än så är det inte. Målsättningen är densamma. Och det är klart att man ska kriga varje millimeter på det här. Och att målsättningen med klubben uppenbarligen är det. Men liksom, jag ser ganska många orosmoln på himlen i och med den här matchen ändå. I att så här, framförallt det här med att så här, inte ändra ett vinnande lag. Plötsligt så försvinner Leo Bengtsson. Och Turgott och Uddenäs byter kant. Liksom. Det känns ganska självklart att de sidorna inte ger varandra lika mycket alternativ, inte spelar lika bra, inte har spelat ihop sig. Och det finns ju en uppenbar risk med Simon Gustafsson där också. Han är en otrolig fotbollsspelare, men det är klart att så här, det kommer ta lite tid. Jag vill ändå påstå att Häcken har varit inne i lite av en formdipp senaste 3-4 matcherna där vi har, liksom, vi har vunnit. Vi var visserligen liksom det enda laget som vunnit borta mot Mjällby i år, men det var inte vackert. Och hade vi förlorat den matchen och spelat lika, så hade ingen sagt att det var superorättvist. Och jag tycker att det var lite krampaktigt mot Elfsborg och lite mot Hammarby. Eller det har varit ett tag som det... Liksom, man går inte igenom en hel säsong utan att ha någon formdipp. Och det har liksom Stockholmslagen, inklusive Malmö, redan haft tidigt på säsongen och knakat. Och nu känns det som att ni är igång, och det är jävligt viktigt att vi får igång vårat spel igen och kommer upp på en vinnande trend. Liksom.
För samtidigt så går det ju också att liksom peka på att var det någon gång man kanske skulle slå Djurgården, så var det i ett läge där de har mittemellan viktigt Europa-kval, och det var ju tydligt att Kim och Tolle roterade elvan lite grann. Det var ju en bänk som det var inte det bästa möjliga Djurgården, och fokus, vilodagar, hela den här biten. Jag menar, läget var ju inte bättre, och att ändå då ta ledningen men tappa den, det måste ju svida något oerhört.
Ja, det är för jävligt är det. Men det är, alltså, jag tycker man har sett det med andra lag också, att det kan slå två håll det här, att få spela mot ett bra motstånd och få vara uppe i match, och liksom, att det kan lika gärna tagga till också. Men jag håller med, och jag tycker att det är en liten taktisk miss av Häcken också. Att, som sagt, nu, jag har inte sett tillräckligt stora delar av matchen för att egentligen uttala mig, men alltså, övriga topplag som jag mött, vi har ändå lagt oss ganska lågt, spelat på kontring med ganska stor framgång då. Vi gjorde 2 mål mot Hammarby, vi vann mot MFF borta och sådär. Liksom. Men att det här är väl en match om någonsin att bara gå ut och springa satan och liksom trötta ut ett redan trött lag. Men att istället så här hemma gå lite på backen och ligga på kontring, jag tycker det är en miss. Sen får ni avgöra ifall det var fallet eller om Djurgården bara var jävligt bra igår. Det är många som säger också att det går inte att ta något från Djurgården som gör det bra.
Men du, oavsett förlusten då, vi måste ju stanna till lite grann vid Jeremejeff. Han gör mål igen den här gången ifrån straffpunkten. Passa på också vara lite, ja men håna Vidal Zetterström lite. Det verkar ha varit någon liten beef de två emellan. Men det kom ju ut i fredags att han blir kvar. Lite så här, vi pratade om det med Disco. Jag har varit lite förvånad att man så tydligt går ut och tar det beslutet när det är, vadå, 40 dagar kvar på det europeiska transferfönstret. Men vad gör du utav det? Känner du, alltså, vad är det för känslor som kommer till dig när nyheten kom?
Ja, alltså, jag tyckte att hela hans person förändrades för mig. För jag har ändå, alltså, det känns som att han har alltid hållit sig själv först på något vis. Så att så här, han har mycket bakgrund i Häcken, och han har liksom gjort jävligt bra på klubben, presterat väldigt, väldigt bra i klubben. Men jag har ändå alltid känt att så här, han spelar för sin karriär, och han kommer tillbaka till Häcken många gånger för att han vet att det funkar bra där. Kanske inte nödvändigtvis för att han liksom, ja, har det där riktigt bultande hjärtat. Jag tycker ändå att det här någonstans... det känns så jävla fint för en Häckensupporter att någon tar det beslutet. Det värmer verkligen ett Häckenhjärta när det händer. I liksom den här tiden med både Simon och Samuel. Och liksom, det känns som en lite ny kultur. Måste jag säga.
Disco var ju lite konspiratorisk och menade på att så här, att det var tajmingen i beslutet och tajmingen i att offentliggöra att så här, han blir kvar kommer samtidigt, eller väldigt kort inpå, att Malmö gör klart med Buya Touray och Bayern gör klart med Veton Berisha. Att det var så här, okej, nu stängdes de dörrarna, då kan jag väl stanna då?
Men vad fan, jag tror att det har väldigt lite med att göra. Alltså, hans uttalade mål är att tjäna pengar. Det är ju, alltså, det är inte så att här, jag vill till ett annat allsvenskt lag, annars får det vara. Så har det klart aldrig varit. Och jag tror inte att liksom, möjligheten att gå utomlands, alltså, jag tror inte att den är helt död heller. Alltså, jag menar, skulle det komma ett bud som, eller det var väl det Martin Eriksson sa i paus i alla fall, att här, menar, man får väl utvärdera bud som kommer när de kommer, men att den här utköpsklausulen är borta. förhandlat bort. Men det kan väl ingen tro att så här, det, hans enda alternativ som han övervägde var att gå till ett annat allsvenskt lag som ligger efter oss i serien. Eller liksom, jag fattar att det finns värden i de klubbarna, men det kan väl egentligen ingen riktigt tro, eller?
Nej, jag var förmedlad i disk och var inne på att tajmingen var speciell. Att det kommer i liksom samma dagar som Malmö presenterar Boja, Bayern presenterar Veton Berisha. Och då kommer också Jeremejeff med att nej, jag stannar kvar i Häcken.
Ja, men vad är hönan och ägget där då? Det kan väl lika gärna vara så att de gör klart med Berisha och med Boja Turay för att det inte har gått framåt med Jeremejeff. Eller så här, det kan väl lika gärna vara deras andra handsalternativ.
Mycket möjligt, mycket möjligt. Jag ville bara bolla den med dig för att se vad den informationen gjorde för dig. Framöver här då, vi ska ju få en... Ni har ju hängmatch att ta igen. Och det är väl ett sargat Elfsborg som står här näst på tur. Hur viktig blir den?
Det går inte heller att underskatta den matchens betydelse. För sen får vi faktiskt ganska gött spelschema efter det med liksom... bra förutsättningar att liksom kunna vinna många. Men Elfsborg borta, liksom Djurgården hemma, har vi traditionellt haft ganska svårt med. Men ja, och man, uppenbarligen finns det ju inga bra lägen att möta de här klubbarna, för att plötsligt så kan man ändå gå på en hit. Så ja, det gör ont i magen att tänka på den matchen, för den måste vi verkligen, den måste vi vinna i år.
Du, jag gissar att Berggrens ersättare är brorsan Gustavsson, men känner du att Leo Bengtsson behöver ersättas? Du var inne på det lite grann, att så här Blair Turgott, Uddenäs, där finns ju också Ali Youssef och sådär som man kan spela, men Leo Bengtsson ändå varit en given gubbe. Känner du att han behöver ersättas?
Ja, fan, kanske. Alltså, nu kommer det inte fort över, tror jag. Men så här, jag tycker att Turgott blir lite väl förutsägbar. Alltså, han vill alltid göra sin gubbe. Han är alltid lite liksom ego och vill göra poängen själv. Jag tycker att liksom Leo och Lund på kanten har varit så jävla fina ihop och liksom gett varandra alternativ. Och Leo har liksom fin dribblingsfot och han har spelförståelsen för att kunna lägga passen. Och det har liksom lämnat motståndaren frågande, alltid typ. Men att jag tycker Turgott blir lite endimensionell där. Jag vet inte om liksom Uddenäs verkligen ska spela på högerhand. Han är väl vänsterfotad liksom. Så där vill man ju... Ja, jag vet inte. Jag är lite orolig för kanterna, fast mer typ kemin, back och anfallare. Eller så här. Den kemin måste funka bättre framöver, för det har en väldigt stor betydelse för hur det offensiva spelet funkar och vilka alternativ man gör.
Det blir en fortsatt lite halvspännande silly för Häcken då, även ifall det har hänt en hel del, så kanske man inte är klara än då, helt enkelt.
Nej, det sa väl inte sig Eriksson att vi skulle vara. Vi ska inte förvänta oss något stort. Det är väl många som har gått och väntat på att Warriors skulle komma. Men att det inte lutar åt det liksom.
Du, vi får se helt enkelt. Vart ska du nu?
Nu ska jag till Italien, det förlovade land.
Oj, 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 vad vackert. Ja. Njut av Italien då, så hörs vi framöver.
Det ska jag göra.
Härligt. Ha det så fint. Detsamma. Hej, hej.
Hej med. Hej.
Ja du, Wihlberg, det var ju 3 poäng för Djurgården. Och när man såg elvan och tänkte att... nu snurras det. Nu är det fokus på att ta sig till åtminstone ett playoff i Europa. Häcken har fått vila, bästa laget på plan och sånt. Och när 1-0 kommer, då tänkte man ju att så här, nu det här går ju inte.
Nej, jag räknade inte in en vinst rakt av där, utan det var snarare att nu jobbar vi upp ett kryss och kan vara ganska fine med det också. Det är inget dumt resultat att plocka i den här veckan som har varit också. Att, men, va, vi går för det liksom. Så här, en strut ska ändå in där, men så spelmässigt så Häcken har ju inte jättemånga farliga chanser. De har ganska mycket boll, men det händer inte så jävla mycket framåt. Så att där kände man ganska lugnen. Och det är på slutet lite när de försöker trycka på. Men knappt det heller. Så att det kändes rätt komfortabelt matchen igenom. Men det var lite ett spökesman att gå in i skallen där när de väl får straffen. Men utöver det så... de hade ju inte så mycket, så att det känns ju jävligt bra då just när vi kan slänga ut det laget. Vi kollar på bänken, det är Mackan Danielsson, det är Magnus Eriksson, det är Jola Sår och så här. Och vi kan fortfarande göra en så bra match, men ändå byta in folk och kunna ändra lite matchbilden också.
Jo, men det är ju alltså, kanske det största tecknet på ett fotbollslag i total jävla harmoni när man gör den rotationen. Och man går ändå ut och vänder matchen. En spelare får göra en återkomst och hoppa in och bomma igen. Även ifall det var lite så här, man såg att han inte hade spelat på ett tag vissa stunder. Men att också så här, Elias Andersson, det, han blir matchvinnare och får göra sitt första mål i klubben och sånt. Det är så jävla mycket som studsar helt rätt håll. Mm. Och med det menar jag inte att så här, Djurgården har flax just nu. Jag menar bara att när man är i zonen, då är det ju så här det ser ut.
Ja, det krävs ju någonstans att alla är det också. Att det behöver vara det som lag. Du kan inte bara ha 10 gubbar som alltid är i zonen. För du kommer behöva byta ut några av dem. Och då kommer det minska markant med hur bra laget faktiskt är. Så att det funkar verkligen. Och nu såg vi Elias Andersson som vänsterback sats på prov ordentligt. Spela hemma mot Värnamo. Nu kan man ju släppa in många mål mot Värnamo. Det såg vi här om.
Och göra många mål.
Ja, det tydligen går också. Nej, men då satte han ändå lite på prov. Och man såg att det funkar också. Så att det här med att man kanske måste värva in en extra vänsterback. Det blir väl inte lika viktigt nu. Kontra efter att Elias har spelat där också. Att vi ser att fan, det funkar. Relativt bra substitut. Både mittfältare eller vänsterback. Så att, det känns ju ohyggligt bra rakt igenom med allt vi har, både med publikdrag och det är spelet och det är Europamatchen och ja, med rubb och stubb. Så det tuffar på bra för det här tåget i alla fall.
Det gör det. Vi hade ju Sköldborg här som var inne på det. Många av er andra som jag pratat med var ju nere. Du var ju också nere i Kroatien. Du kom ju väl till slut in?
Jag kom till slut in i buren.
Alla man pratade med som skulle ner var ju så här: jag har inte plåt.
Nej.
Och så såg man på sociala medier att alla som inte hade plåt, ni var ju ändå i den där jävla buren, så att du fan löste det sig.
Ja, men det är en shoutout till min vän Olle som kom på fredagen att fan, jag är faktiskt bortrest i Albanien, jag är inte ens där. Så här, satt på en plåt. Så den lilla detaljen också, att jag är bortrest i ett annat land, så jag kommer inte kunna gå på den matchen, och det kanske inte blir så poppis att lämna frugan där och sticka vidare. Så att det kom in en biljett på DM där av en gammal kompis där, så att det tackar ödmjukast för.
Hur var det då? För att vi som följer en del såna här europeiska ultraskonton, vi noterade ju att det matades ut både 1, 2, 3, 4 och 5 inlägg om att det var stökigt både kvällen innan, både på matchdag och så där. Hur upplevde du stämningen runt om den här bortamatchen?
Ja, men det var ju något annat än att vara i Odessa till exempel. Det var en väldigt konstig resa på det sättet att du möter ett lag som inte ens tillhör den stan. Så där finns ju den dimensionen i att båda är borta lag i den staden. Så att ingen äger den riktigt, och det blir lite av en fristad för alla. Bara går runt och gör lite vad de vill. Så det var ju mer av en charter nästan. Det här var ju en riktig Europaresa i den meningen att det låg i luften lite saker och ting. Man märkte av det. Det var ganska lugnt på dagen. Landade ner vid klockan 15 ungefär, var inne i staden. Och då var det inte så mycket konstigt, utan man försökte leta upp vart pubarna låg någonstans och vart man skulle samlas på något stort torg där. Och den tydligen skulle väl ligga ganska nära. Det är någon av deras supporterbarer, så att det kanske var dåligt placerat eller väl placerat på vilket led man står i där lite. Så kanske också bara det torget som fanns. Vi upptäckte inte staden svin mycket direkt. För att,
man gör ju sällan det. Man hittar ju ett vattenhål och sen så tar man det.
Det är precis det. Det fanns några pubbar där i närheten som vi också skulle vara i dagen efter. Så det var lika bra att claima det området bara rakt upp och ner dagen innan. Då. Men det dök ju upp ett gäng där sent på kvällen, så det var nästan som en så här koordinerad attack nästan. Man stod alla där på pubben och torget och skrålade. Och sen vid 11:30 då var lamporna bara puff, tvärsläcktes. Och då började man undra så här, men de stänger snart. Så det är väl att vi ska börja tänka på refrängen och gå lite här. För att de hade med att vi kommer stänga vid 12 här. Så det är då vi bommar igen. Annars ska ju allt öppet i 5 där inne. Men efter pandemin så hade de tydligen bara ändrat om i hela stan. Vi stänger 12 på rubb och stubb. Så att, deras miss lite.
Ja.
Men lamporna släckte. Alla börjar bli liksom så här. Men då får vi gå vidare och hitta någon bra eller inte. Och sen dök det väl upp en 30-20 gubbar runt ett hörn. Så man fullt maskerar. Så här, nu det här är inte Odessa vi är i då. Så att,
nu är vi på fiendemark.
Ja, men verkligen så att det gamla vanliga liksom, vad som händer och sånt där, det är lite glaskastning, lite stolar och grejer bara, och det hände väl inte svinmycket egentligen. De kändes mest som att det är lite CSN-grejen, kom dit, tog närvaro och gick för att kunna få pengarna efteråt där. Men det var inte så mycket, handgemäng, men det var ganska stökigt runt om. Så
att, de var där och visade att ni var på bortaplan.
Ja, men precis, så de började med en liten smygliga på 20-30 pers som kom ut och skulle visa och skulle väl se lite vad de fick för reaktioner på dem, och det var väl ingen som backade riktigt, utan fan, våra julgranar ganska kör egentligen. Spelar ingen roll om det är ett derby och det ska liksom muckas lite. De verkar springa runt och göra lite, lite allt möjligt. Så att alla var hjärndöda och alla stod kvar i stort sett bara så här, men ja, nej, vad ska ni göra lite då? Och sen så kom det 20 man till där och tänkte, ja, men nu ska vi skrämma dem. Vi blir 50 i alla fall. Då. Så här, men det hände inte så mycket där. Utan de vågade inte komma fram riktigt och polisen gick emellan och sen var det tårgas överallt. Så det var bara att försöka ta sig därifrån genom allt splitter och allt bråte som fanns där. Så att det var många ömma halsar där efter och ögon för att det är stora tuber tårgas de nyttjar där nere. Det är
lite annan nivå än här uppe.
Ja, det är inte den här lilla pistolen, även om den var liksom stor som de körde i tunnelbanan efter Gnaget Derbyt förra året. Den är en ganska ordentlig tub där. Men det här var ju en ren brandsläckare liksom, och det skulle ju bara sprayas hela torget. Så det var ju bara ett stort rökmål där efter bengaler, tårgas och bråte egentligen. Då. Så att det var Europa på riktigt.
Det såg ut att vara
det. Så det fanns en annan dimension i det där än en tidigare resa.
Men du, på tal om annan dimension då, hur var det att stå i den där buren? För det såg ju faktiskt helt jävla man var ju avundsjuk på. Alltså är det något man vill ha i de här första kvalrunderna så verkligen. Är det ju riktigt sjuka borta sektioner. Och det här är ju bland det sjukare man har sett för svenska lag.
Ja, bara när man fick se själva buren från bilderna innan så vad fan är det här liksom? Så här, bara inimant liksom. Så ska man trycka sig in i en burjävel och liksom bli bara inforslade som boskap egentligen. Och mångt och mycket så var det ju faktiskt så när vi väl dök upp också. Så bussade från torget, kom så här 5 SL-bussar liksom, man fick hoppa in i dem, bara uppkörda. De hade ju benkoll på allting, hur det skulle funka verkligen. Så det fanns ju ingen kund i köra någon egen regi.
Det var de har ju gjort det där förr.
Ja.
Alltså Hajduk Split och Dinamo Zagreb är ju där på besök tidsomtätt.
Precis, precis. Och några andra Europamatcher också. Så kan ju stöta på lite stökigt folk här. Men det var verkligen så här, det var utstuderat in i minsta detalj också. Bussarna stannade, det var bara in i follan och sen var det klättra upp för berget. Det var som att gå på en och attraktion på Grönan ungefär. Liksom. Man fick gå i den där follan en och en i stort sett liksom, för att ta sig upp. Och sen en spärr. En rull som bara drar sig också. Alltså den funkar inte att blippa några biljetter. Så någon stackare fick ställa sig där i luckan och börja riva plåtar. Och sen var det bara in en och en. Och det greppades i varenda håla man hade ungefär. Liksom hade man ett finger upp i för att de skulle leta grejer. Så att man har ju haft några närgångna visitatörer i tidigare matcher här i Sverige. Men det där var ju en annan klass också när det var ett riktigt sånt på. Tja.
Just det.
Det är andra grejer där.
Du, det var en del som gjorde en del egna utflykter som var liksom icke-julgran. De såg en del på Twitter som var liksom, jag ska upp på ett berg och såna här som fick åka. Mm. De var aktiva med de här polisbussarna. Du fick också en liten...
Ja, vi fick åka. Vi fick åka på matchdagen efter då, för det var stökigt i stan dagen efter, eller under matchdagen då framförallt. Så att det var många som var ute efter blod från deras håll. Så att det var verkligen någonting annat än tidigare Europa. Resor som lite har varit för att det var en stökig stad och de var verkligen ute efter det, men det skedde inte så mycket, men för vår säkerhet så blev vi inte släppta igenom för polisen, utan de sa, ni kommer få åka, vi kommer nog köra er dit för att det står 50 man utanför ert hotell där borta, och det var sen, ett riktigt som så här mixhotell då, med alla möjliga olika sorters supporter som bara bodde på den där, så att de var väl inte rätt ut om de ville ha riktigt livebands, då ska de nog åka till andra sidan stan där, kanske bodde annat folk.
Mest cred ska vi väl ge till Jola Soro, som den videon har ju blivit viral.
Verkligen.
Hur han han blir utbytt och får gå liksom den långa vandringen så att säga, och
ja,
får ju en del
märkligt att man har ingen spelkänsla domare också där liksom, man verkligen ber sig, du ska gå ut på den sidan för du ska gå genom hela deras liksom, genom hela långsidan ändå om det blir borta hos oss. Det är ju kul att göra det, men sen ska han gå lika långt förbi den andra borta sektionen också istället för att bara, kan du bara springa över lite snabbt? Han är ganska snabb ändå. Han skulle kunna ta sig av planen också.
Sen med tanke på resultatet var ju inte han svinsugen på att löpa av heller.
För 17. Nej, så det var ju kul. Så det blev ju lite små rusningar i buren. Men det gick inte komma ut där ändå. Och, hade det börjat brinna bakom i buren. Alltså på där kioskerna var. Eller att någon hade valt att komma. Då hade alla strykt med där inne. Så att... Den här buren hade ju aldrig kunnat få gå igenom i Sverige. Det var ju i stort sett taggtrådar. Liksom, men det fanns ju inga liksom vägar att ta sig ut där. Så att, hade någon bara blockerat de tre ingångarna som fanns där, som alla var på baksidan, då hade man ju varit rökt. Bokstavligt talat rökt.
Men bortsett typ att vinna guld borta mot Peking och såna här grejer. Det är ju en bortamatch med tanke på resultatet också. Som måste klättra ganska högt upp på upplevelsetrappan. Upplevt som supporter.
Verkligen, verkligen. Nej, men det här var ju fantastiskt kul. Och dessa var dunder, men vi vann ju inte. Så det är ju en jättedimension som bara försvinner från det här. Alltså vi spelar ju ut dem. Vi är ju det bästa laget på plan. Vi var helt chockade också under matchen. Att det var, hur fan kan vi få tillåta spelare här? Vad är deras press? Jag trodde de skulle trycka på ordentligt och lira. Men det hände verkligen inte. Så att spelmässigt jättebra, publikmässigt kanon. De sjöng lite på andra sidan ända 11 eller 5 bengaler och sånt där, men sen hände det inte jättemycket, så de var inte svinbra på läktaren direkt, så att det var en slakt överallt.
Det väntar en retur nu där det kraftsamlas ifrån Djurgårds håll. Det är en bit över 10 000 sålda,
va? Ja, runt 13. Mm. Runt 13. Lite för dåligt.
Men sportsligt, är det, efter med tanke på insatsen senast, både mot Rijeka och nu mot Häcken, är känslan att så här, det här kommer vi bara köra över?
Ja. Alltså, till och med ett kryss räcker, att man åkt ner och vunnit där också. Så här, ja, men i krisare så räcker det med att vi också spelar lika, och då vinner vi den här matchserien också och går vidare. Så det känns jättebra. Vi är ju svinstarka på just Tele 2, och de ska komma upp och spela på det snabba konstgräset. Så det blir ju en omställning för dem också, så jag utgår bara från att det blir en vinst i returen här också, men det krävs bara ett kryss.
Mår rätt bra just nu?
Mår jävligt bra just nu. Mår jävligt bra.
Hörrni, vi outade ju att vi skulle ha med oss Zeidan i det här avsnittet. Det var vi tvungna att stryka. Fick inte tillåtelse ifrån Malmö håll då att vara med idag. Så det var lite deppigt sådär.
Jag tänker att man ville väl skicka ut honom och gjort toksuccén liksom. Och bara
ja men det kanske är lite såhär. Det är inför Europamatch och du vet. Jag vet inte vad det kan vara. Men det hade varit kul att prata med honom. Han är ju jävligt skön, Zeidan. Och som han kör för Malmö just nu. De åkte ju på en tuff skada i Sibby som de precis värvade borta resten av säsongen. Och med tanke på att det är höft, med tanke på hur det såg ut. Det har väl inte kommit någonting än, så här, vad det är.
Nej, det har bara kommit säsongen ut borta.
Exakt.
Men jag hörde ju halvtidsintervjun med Sibby-spelare där han berättade att han bara hade hört, han var nära situationen, jag tror det var Sibby-spelare, och bara hört hur det hade smalt liksom.
Snackar vi eventuell liksom fraktur och vi pratar höfttrakten, då är det här en skada som kan vara alltså karriärshotande. Ju. Mm.
Det var ett operation, såg jag, Malmö gick ut med och borta.
Och det är det de har sagt. Borta säsongen är utan opererat.
Man är inte jätteofta på att man säger vad det är, om det inte är korsband typ. Så att, och beroende på vilken klubb det är. Men nej, jag har bara läst säsongen ut och opererad. Så att ja.
Tungt för dem med tanke på att han var ju ganska tydligt spelaren de sökte, att så här, vi behöver en bollvinnare, en sexa på det centrala mittfältet. Oskar Lewicki är skadad mest hela tiden, vi behöver något nytt. De har garanterat pröjsat en slant, nu kommer väl Försäkringskassan och täcker hans lön, men jag menar, det har betalats en sign-on och en övergångssumma, det är ju pengar man inte får tillbaka.
Ja, hela planeringen kring det också, fast tiden bara man har lagt på den, och att scouten spelar, och sen helt plötsligt så här, ja, vad gör vi nu då? Är det spelare 2-3 vi behöver gå på, eller var det här spelare 2-3 också? Man kanske gått ner på den hyllan, men vi kanske fick den sista av de vi hade scoutat. Så där blir ju ett nytt jobb att lägga, och det är bra.
Och det var bara en match han spelade, Norrköping, och sen så var det den här. Så att
Champions League.
Ja, Champions League.
De kastade ju in honom. Jag hade en liten diskussion med vår gode vän Josip, att så här, visst, det är alltid otur med skador och sånt, men det var ju också en... Det är ju också, man har ju med sig att så här match, alltså timing och såna här grejer, att så här, i närkampssituationer eller sånt, hur man landar, hur man, alltså det har ju mycket med att man är inne i matchform och att man har tajmingen börjar sitta och sådär. Det kan ju tyckas också märkligt att man pratar om en spelare som Sibby, att så här, han kommer direkt från semester. Men han startar också 3 matcher på en vecka. Mm. Jag lägger ingen liksom värdering i det mer än att jag säger att så här, det är inte så att han har matchats in långsamt här, utan det har ju verkligen varit rätt in i elden med dig, direkt ifrån playan mer eller mindre. Så att, tungt för Malmö att en tilltänkt nyckelspelare går och pajar direkt. Och ska man vända på det då, positivt för dem att Zeidan är igång, för som han ser ut.
Mm.
Ja, det är en otrolig form på honom just nu.
Hoppas vi att vi får ringa upp honom kanske senare i veckan då och ta pulsen på den här formen. Men du Olof, vi hoppar tillbaks till lite Helsingborg då. Det var en blytung seger. Det var 3 nyförvärv som ju var med i elvan, i Rogne, Falsetas och Rasmus Wiedesheim-Pohl. Vi pratade lite innan vi tryckte igång här, och Rogne och Falsetas insatser bådar gott inför framtiden.
Ja, jag tycker, om vi börjar bakifrån, att Rogne sprider ett lugn som vi har saknat lite. All heder till Hellman Videll, jag tycker de gjorde det bra när de spelade, men man märkte att det var 2 unga spelare. Rogne går in och sprider ett lugn, och han är en trygghet där bak, och man märker att liksom när det börjar stressas upp lite så är han där och lugnar lite. Sen Falsetas insats igår är ju, ja, Den är ju otrolig. Han städar och han fixar och han sparkar bort, men även liksom tygger passningarna och tygger lugnet och lugnar ner när det ska och sätter upp passningarna när det liksom behöver tempa, liksom upp i tempo lite. Han och
går ut skadad.
Exakt, men det ska ha varit en försiktighetsåtgärd enligt honom själv. Och som man har väntat på att den här extra matchen vi har haft ska plockas igen, så kommer den ju väldigt lägligt, för nu är det 15 dagar till nästa match som är mot Häcken borta. Får man väl se om han går upp på det konstgräset, det är väl en senare grej. Men ja, så att visst, han går ut med en liten, tar sig lite för ljumskan, vilket ju aldrig är kul, men... Men enligt honom själv, försiktighetsåtgärd. Och HF som har varit väldigt bra på att kommunicera ut när det har varit liksom bortfall, har inte kommunicerat ut någonting vad jag har sett hittills. Så att, jag tror inte att det är någon superfara på taket.
Jag tänker att du kanske ska hoppas att Falsetas inte går upp och spelar den borta mot Häcken. Vi såg ju hur var det med utlånade spelare här i bara häromdagen, liksom, hur det kan gå. Så att man får se lite. Är det en fördel eller en nackdel att ha dem på plan?
Ja, och sen ska det också sägas att vi pratade också lite om det här innan Svanen, att så här, det är Häcken, sen kommande fyra är Sirius, Sundsvall, Mjällby och Värnamo.
De ska ju Falseta spela.
Exakt. Mm. Så sen kan man ju säga hur mycket ska man leva på devisen, ställa ut skorna. Men att smälla upp honom på det här konstgräset mot ettan eller potentiellt tvåan då i serien och tära på det där, det kanske inte är så smart med, när han behövs ännu mer i de där, apropå matcherna som vi ska vinna, så är det de där kommande fyra som vi faktiskt ska plocka poäng och vi behöver plocka poäng i.
Men hur, det pratades ju en hel del efter matchen om stämningen, det verkar ha varit ett jävligt tryck på Olympia trots semestertiden. Lindström var väl också ut och berömde stämningen. Hur mycket VM-final känsla var det på plats? Du följde det här från tvn, visserligen, men du pratade själv om att du var hes när slutvisslan gick och sådär. Kände man det, eller såg man det även ute på planen, att så här, det är desperation här? Tre poäng ska bara in.
Ja, jag tycker att första 30 fram till målet och egentligen första Alex, så sköljer vi över dem till stora delar. Och det märker man också, det här sjunga in ett mål. Man märker att när vi börjar få momentum sen liksom, jag tycker Södra Stå har varit väldigt, väldigt bra den här säsongen. Jag tycker att med tanke på de 10 år vi har bakom oss med allt annat än framgångar, så har vi ändå haft en återväxt på den där ståplatsläktaren som jag är liksom, kan ändå vara jävligt stolt över. Och det märks igår att vi ligger liksom sist och det är en måste match mot Sundsvall, och det är riktigt bra tryck. Och man märker att liksom när det börjar bli momentum i matchen, som det ska bli då, så bara fortsätter det momentumet till stor del, tror jag, av att liksom Södra står ett väldigt bra tryck som liksom gör att man tillåter dem att skölja framåt, och om man trycker tillbaka Sundsvall både med hjälp av spelmässigt men även hjälp av tryckmässigt. Så att nej, jag tycker att det var väldigt bra. Sen dalade i prestationen lite i andra halvlek, men
som den gör när man leder i en måste-match, att man slår vakt lite grann. Men du, Widersen Paul undrar mig lite grann. Han får starta längst fram på topp. Ingen van den Hurk som var avstängd i den här matchen. Hur ser du på dels Widersen Pauls insats, men också på framtiden här nu? Är det han som ska spela längst fram, eller kommer han spela lite mer som tia bakom van den Hurk, eller vad gör du utav börja med hans egen insats, men fortsätt sen med hur anfallskonstellationen ska se ut?
Ja, insatsmässigt tycker jag att han imponerar. Jag är väl en av dem som har varit lite tveksamma med tanke på att han fick byta lånet i Mjällby. Man vet inte riktigt varför han fick byta det där. Och så kom han in, och jag liksom sa väl såklart, jag hoppas att det här blir bra, men jag håller mig inte tveksam. Den fick jag ju backa från ganska snabbt, för att han gör en väldigt bra match. Han löper, och det som vi har saknat i Hurk är en djupledslöpande forward. Han har ju blivit väldigt stillastående.
Rätt stationär.
Exakt. Hurk. I matchen mot Varberg, matchen innan, så rör han första gången bollen i 45:e minuten. Hurk.
Just.
Det går ju liksom
mot Varberg också.
Nej, Varberg.
Var inte, man möter Hammarby till exempel, som bara har rullat i 98%.
Inte, liksom. Nej. Så att jag tycker Rasmus direkt är inblandad i det. Han och Armin Gigovic, som spelade 10 i den här matchen, hittar varandra väldigt snabbt. Det är ju Rasmus som passar fram till, han touchar en yttersida så att Armin blir friställd och kan göra mål. De hittade varandra väldigt snabbt, så vi hoppas väl att det fortsätter. Jag tycker Rasmus gör en gör en väldigt bra insats och han gör gärna sist och ska väl egentligen ha 1+1 om inte Ravizuka
bestämmer sig för att vara Ravizuka.
Exakt. Vi, för de som inte har sett matchen så kommer vi i slutskedet, vad kan det vara, 80+. 2-1. Ravi gör ju en bra löpning med bollen och ska egentligen bara slå den inåt. Och så har Rasmus Widersen på total öppet mål och då hade vi ju haft 1+1 och liksom 2-0 och det hade varit där klappat och klart, men Ravizuka skjuter själv utanför och då hinner jag ju tänka att ja, det var de tre poängen.
Där vet man ju som supporter, alltså den instinktiva tanken när ett sånt läge bränns i 80+ i 1-0-ledning. Ens första tanke är ju, nu kommer rättet när som helst.
Och speciellt i det läget som vi är och i de problemen vi har tagit att, haft att ta poäng mot de här bottenkonkurrenterna. Alla våra poäng har kommit mot lag på över halvan och sådär, så känner man ju bara, det var ju kul så länge man fick njuta här. Så det var ett vankande avan igår innan jag fick slutresultatet. Men ja, nej, det var... Ja, men bortsett från det tycker jag att han gör en väldig insats. Och apropå liksom spel, men jag tycker att han ska starta nästa match.
Hurkbänk då, eller?
Ja, det tycker jag.
Inte Widersen Paul kanske neddragen som en
nej, för där är ju, tänker jag att det är Armin Gigovic. Så att, och han gjorde ju mål och gjorde det bra. Liksom, de som spelade igår mot Sundsvall, eller var det igår? Ja, det var igår.
Det går fort.
Så glad är jag.
Ja. Så att, tappa tid och rum.
Exakt. Nej, så att de som spelar mot... Det finns, det, jag tycker det är svårt att peta någon av dem. Liksom det skulle väl i så fall eventuellt vara Josef Amoako som blir utbytt i paus, som är lite liksom, som är ju ganska ny i HF och lite valpig liksom. Om man skulle flytta ut Gigovic på en kant och sen ha Rasmus liksom som tia då, men samtidigt ja, han gör ju det väldigt bra som anfallare. Hurk har varit statisk, Hurk har inte kommit upp i den nivån som vi har sett honom tidigare och då är jag så här, ja. Man ska väl också, jag tänker att man ska belönas för bra prestationer.
Ja, och lite wake-up call till Hurk som har varit ohotad. Han vet ju om att det spelar ingen roll vad han gör. Han kommer ju spela ändå, för det finns ingen
liksom,
bakom.
Vi har haft Amin Al-Bahawi som är liksom junis bakom. Det är inte liksom, det är en se- och lärarspelare med. Så att när jag tycker, och på något sätt så här, det ska inte bara vara en avstängning och sen ska man vara tillbaka. Sen har ju Hurk det legacyt han har. Han är ju liksom självskriven oftast, men nej, jag tycker att Rasmus ska starta mot Häcken.
Och hur många matcher till är innan löper tillbaka? Hur många fick han till slut?
Han fick 3.
Vad blev det, 3-2-3?
Ja, då blev det ju liksom, så att det är ju, han är ju borta mot Häcken också, borde det väl bli då. Mm. Och sen tillbaka inför, ja, måste matcherna mot som kommande 4, så att det är ju också en timing på det. Men jag kan också tycka, Rasmus är ju mer av en kontingspelare, upplever jag det som. Lite snabbare, lite mer rörligare än vad Hurk är. Och om man säger sig att man åker bort och liksom borta match på Bravida mot Häcken, så kommer väl knappast vi stå och ha så mycket boll, är väl känslan spontant.
Ja, det är då, ingen dum analys.
Nej, exakt. Knivskarp. Ja. Så att då tänker jag väl att så här, ha en mer rörlig anfallare i ett lag som troligtvis behöver kontra är väl bara smart, tänker jag.
Intressant framtid, för nu har ni faktiskt två lag bakom er, även ifall serien ska äntligen komma i kapp här nu när vi när AIK, Djurgården, Malmö, Helsingborg, ni får ju också vila här i kommande helger. Rätt nyttigt. Du, Wilberg, det kommer en liten silly grej från Djurgården här nu.
Leo Kornik.
Kornik. Rosenborg.
Ja, men precis. De har varit igång ett tag och sen var det tyst där en snabbis. Så visste inte om det bara skrotades.
Eller det bara blev silencio stampa.
Precis, men i och med Mare Danielsson in igen. Tillbaka liksom att vi fyller på med en back. Ingen ytterback, men det...
Kan alltså, spela.
Det finns ju, även Löfgren också. Det finns ju spelare som kan ta. Vi har Harris också där. Så att vi fyller ju ändå på med en försvarsspelare. Så det är snarare det man har tänkt också. Tar vi in någon, är väl någon som ska ut kanske då. Men jag tror inte vi kommer lägga på jättemycket mer. Så att, ganska väntat. Det blev ju inte det utfallet vi tänkte.
Det var ingen ny vittry.
Nej, men det är ny norsk spelare in och högerbart också. Då liksom blev man ganska taggad på att det kanske hittat ett guldkorn. Och, tog en chansning, kostade väl inte supermycket. Så att säga, men vi provade och nu blir vi av med honom. Att det är ändå några som vill ha honom ganska snabbt.
Verkar vara en permanent lösning, eller?
Ja, men det skulle jag tro. Jag tror inte att det är ett lån som skickar ut. De verkade surna på den. Så att det är Dorsin som vill plocka in.
Inte helt oväntat att ni gör affärer med Dorsin borta. Kalle, vad sitter du och garvar åt?
Ja, det är en härlig nivå i chatten idag.
Är det det?
Ja, bollas upp lite allt möjligt här. Ja, dels var det lite, inte kritik ska vi inte säga, men någon som svarar Olof lite grann med att det skulle snarare vara en skräll om ni vinner mot Sirius. Samtidigt som några andra här håller på att jämföra alltså penna med N'Golo Kanté. Det är vara världens bästa fotbollsspelare just nu. Så att det är måndag i
folk
chatten.
Folk har semesterläsken i handen. Liksom. Ja, det börjar tidigt alltså. Än.
Verkligen. Okej, vi ska snart ringa Brännan. Då kanske vi får lite svar då på... Han har ju sett Vidisen Paul ganska mycket. Kan han spela 10? Vi kanske kan fråga Brännan lite sådana grejer. Vad han ser
vad som händer
i spelaren. Och vad som hände med tanke på att han mest agerade inhoppare där borta. Men känner du som Helsingborg-supporter ett lite större lugn nu när du tittar på tabellen och ser hur den ser ut?
Ja.
Alltså ni är ju fortfarande där, men hej, ni har ju varit där, sist hela säsongen.
Vi är fortfarande där, men som jag började här avsnittet med, jag försöker också landa lite i och vara lycklig. Så att jag tycker att sett till att vi vinner mot en bottenkonkurrent, vilket vi har haft väldigt svårt med, sett till att vi liksom tar oss förbi de två lagen sen har båda Degerfors och Sundsvall hängmatcher som ska tas igen i helgen. Men sett till allting just nu så tycker jag att det finns ändå liksom mycket att vara glad av. Vi är glad för att vi avslutade matchen igår med 7 spelare som har gått från egen akademin rakt upp i A-truppen, både gamla och unga. Så att nej, det finns mycket liksom, ja, det är klart att saker som ser halvpositiva ut ser ju helt positiva ut efter 3 poäng. Men så att nej, jag är glad.
Lagen ovanför också som tappar lite också, att vi spöade Värnamo, ni spöade Värnamo också liksom, så de tar inte riktigt poängen nu. Nu kanske två lag de inte ska slå heller.
Värnamo är ju inne i en ganska rejäl
form. Efter uppehållet tycker jag de har sett lite liksom.
Så där börjar ändras lite. De kändes ju lite safe där ett tag när de gick så jäkla bra. Kanske kan de hålla sig och göra lite det Varberg gjorde tidigare, men nu börjar det komma kapp också.
De har 13 och vi har 10.
Ja, men och ni fyller på med lite rutinerade spelare som de kanske inte riktigt då plockar in på samma sätt också. Det börjar bli ett skikt där också. Degerfors kommer väl vara tok sist.
Det känns
och så blir det, och Sundsvall kommer inte göra något heller.
Degerfors agerar de också. Degerfors hämtar in Lage Bjelke från Elfsborg. De hämtar in Omar Faraj som ju var en eftertraktad anfallare som ju fan tillhör La Liga-lag.
Så det kanske blir en switch. Så vi har Sundsvall botten, Värnamo näst sist och sen får ni andra liksom slåss om kvalplatsen. Så har vi ju switchat ganska mycket där. Då händer det ju nu. Det är en bottenstrid som lever.
Hängmatchen här nu till helgen Sundsvall-Varberg blir väldigt spännande. Ja, eller fruktansvärt beroende på hur man säger det. Men Varberg har ju 15 poäng. Tar de alla 3 där uppe i Sundsvall så känns det ju också som att de...
Går, det var jobbigt med 8 poäng i kapp.
Då går de ju kanske liksom en säker liksom höst till
mötes. Varberg är man ju beredd att bara ge ett nytt allsvensk kontrakt redan nu, för man vet att de kommer lösa det.
Och det är för många lag som är för dåliga.
Ja, som det artar sig nu.
Där går gränsen.
Liksom. Exakt, och som det artar sig nu, exakt. Som det artar sig nu så tror jag, hoppas jag på ett sätt att Varberg vinner den där, för att då är det 4 lag som är uppe om det.
Exakt.
Och då har vi ju möjligheten att vara ett av de 3.
Jag ser också att det är 4 lag som gör upp om det. Det finns en plats att ta där som är safe, och så finns det en kvalplats och sen är det 2 till då. På tal om det då, det vart ju såklart en jävla snackis igår om Värnamo AIK. Det var ju det uppstod en situation som jag synade för ett par omgångar sen när AIK mötte Mjällby på Friends Arena. Då var Soneby här och August var här och vi diskuterade just det där faktumet att ska man verkligen låta utlånade spelare spela mot det laget man tillhör. Då var det ju Samuel Brolin som är en ung lovande målvakt som spikade igen på Friends, och vi pratade om att så här, man sätter de här unga spelarna i märkliga situationer. Mm. Att så här, där var Samuel Brolin bäst på plan. August var inne på att så här, alla på några ståplats i den matchen kanske inte har koll på att Samuel Brolin, alla är ju inte nördar som vi är och har koll på att Samuel Brolin tillhör oss, och det skriks både det ena och det andra till en spelare som fan tillhör AIK. Mm.
Och det kanske gör även om man har koll på det, så när han gör den där avgörande räddningen så brinner så där, det till, och så skriker man någonting. Så.
Och redan då tog jag upp att så här, det kan ju vara motsatt också, att spelaren kommer göra ett jävla misstag och då kommer alla skrika att så som det är nu runt Robin Thiel.
Det vaknar ju alla andra. Ja, alltså, det blir ju en sån jättestor grej att bara det är hemmalaget som, eller det ena laget som tycker det är dess supporter. Nu ser ju liksom 15 andra lag annars att börja tänka grejer, och då det kan bli en stor våg som bara smäller verkligen.
Ja, och som jag har förstått det då, så jag tror att AIKs vice klubbdirektör Söderberg var ute och skrev att så här, enligt svensk lag så får man inte skriva i avtalet att du får inte spela mot oss.
Ja, de har hört en gentleman's agreement grejerna snart, men vi kommer inte verkligen lira honom om det liksom inte krisar, om det är en slips typ. Vi kan inte ta 4:e slips om någon är borta, så att så här, kommer inte kunna göra.
Nej, men det där borde man, att man inte har det. Att så här, för att skydda spelaren i fråga. Att så här, vi vill inte att du hamnar i en situation.
Nej, för det
så
är
som det blir nu med Robin Tihi.
Precis, precis.
För den är ju jävligt...
Hans inkorg kommer ju vara full av många idioter som är runt om. Jag kan väl ha liksom lite konspiratoriska tankar, men jag kommer inte slida in i någons DM och liksom börja skriva tänka grejer. Men det gör ju många andra och det vet vi.
Ja, det kan
vi. Det finns ju bara där. Så det slutar bara med att stänga ner det.
Och det sjuka var ju inför matchen att AIKs höger mittfältare som har varit en snackis, Sackel Boseidi, har inför matchen då, dagen innan matchen, så hittar folk att vänta, han har raderat sin Instagram, och det kommer väl fram att så här, det är på grund av att folk har skrivit skit, och då blir man också så här, så jävla matt, för att så här, det är en sak att vi sitter i poddar eller att jag gör en podd som heter Testa Stör och du kör DIF-podden och sådär, man ska ju kunna kritisera insatser och säga hej, han är inte bra nog, vi borde bänka honom och göra den här grejen.
Det är ett samtal, alltså, det andra är liksom bara liksom att smälla någon i ansiktet att nu ska jag berätta att du suger och bara skicka in det liksom, när du öppnar upp och tror att kanske någon ska säga något gött här. Nej, det är bara du.
Och vi måste väl säga det att folk som håller på, nej, det måste bara läggas av.
Ja, men alltså
in och kommentera där. Sånt där. Sen kan jag inte för mitt liv förstå att den första liksom reaktionen man har när någon gör ett misstag är att gå in och skriva på Instagram eller så. Jag tycker det är råpantat, men vi måste väl ändå bara säga det, att bara lägga av, för det är så jävla
lätt. Ja, men det är sådana idioter som pysslar med det där. Men därför var det också så här, det var ju så jävla sjukt att det uppstår en situation i den här matchen som gör att det eskalerar en nivå till. Mm. Och dessutom runt, herregud, den här spelaren är 20 år gammal. Liksom. Det är, fan, folk får ju lugna. Är det första gången en 20-åring gör en tabbe i allsvenskan? Det är ju såklart oturligt och det är så jävla sjukt att det sker i den matchen där han möter sitt lag. Men att folk på riktigt tror att den här spelaren gör det med flit, det där måste väl folk ändå sansa sig, eller?
Ja, ja, men det är klart det. Det ballar ju väldigt mycket kring de här olika delarna, så att man kan ha två bollar i luften. Man kan ha flera tankar också, men
man kan
välja också vad man ska skicka ut sen också och ta det. Så ta det i lilla chattgruppen istället liksom, och prata kring det, eller slida inte in i någons DM, för det är många som har stängt ner. På ett stängde ner 2019 för det var lite grejer där. Man kan Danielsson och stänga ner hur många gånger som helst efter landslaget och olika saker och ting också, att så här, det är alla lag. Mm. Det påverkar inte bara mitt lag, inte ditt lag, inte ditt lag heller, utan det är verkligen alla lag som åker på det här. Och det i mångt och mycket ändrar också från egna supporter. Så vad du än gör, även om nu att han gjorde det mot sitt eget lag, så nu kommer vi liksom gå på honom. Men det har ju hänt grejer liksom i våra egna spelare som vi går på också, vilket det är bara sjukt. Mm. Det är helt sanslöst.
Ska vi prata lite grann om matchen, så från AIK-håll så är man ju såklart väldigt lättad över att John Guidetti är igång. Att han visar att han är en klassspelare, för det tycker jag att man så, jag vet inte, du såg ju såklart inte matchen, jag vet inte ifall du kikade, Marcus.
Nej, bara highlights efteråt och små klipp.
Ja, men där var det ju ändå från AIK-håll då, så såg man att killen är fortfarande en bit ifrån att vara 90 minuter i matchform i liksom flås och hela den grejen, men man ser reaktioner på planen att det är en jävla klassfotbollsspelare, och det är en jävla lättnad som AIK är att ha det med sig. Målet säger ju bara pang, hittar ytan, bra gjort utav Ring som
på nytt född
och liksom upptinad från frysboxen han har varit i sen i höstas, där man som AIK-are ju sitter och är förvånad över att varför har du inte fått mer speltid när det har sett ut som det har gjort i.
Exakt.
Man har tjatat hela säsongen om att så här, det händer för lite i ytterzon. Sackel Boseidi har 0+0, Erik Ring kommer och gör en superassist i sin första start den här säsongen, vilket ju var oerhört glädjande. Sen var det ju också väldigt väldigt allsvenskt att mattan var, ja men gräset såg ut att vara liksom 4 decimeter högt och det var inte vattnat. Och så hade ju Discovery...
Och det fanns ju en tanke bakom, såklart.
Nej, det fanns ju inte det. Discovery-folket hade ju kollat inför matchen och förvarnade oss tittare om att gräset är lite långt och lite torrt idag. Men det är också för att planskötarna har semester.
Ja.
Mm. Alltså, det finns ingen annan som kan vrida igång vattensystemet eller sätta sig liksom på en gräsklippare.
Precis, jag tycker ändå det är roligt skärmigt med det här. Jag tycker att så här, nej, nu är det semestertiden. Då får det stå åt sidan.
Det är 29. Hallå, det är Kallis.
Mitt i industrisemestern, då vattnas inga jävla gräs.
Hade Sundsvall haft naturgräs så hade ju Linus Hanerus skott och klippt gräset, så han hade ju löst det. Han har ju skottat planen och lite annat också. Ja, han har ju på något sätt tagit tag i det. Men jag kan täcka upp vecka 29-30 där. Det är lugnt, jag tar den.
Sen är det ju absolut så att AIK stundtals, AIK inleder den här matchen bra, men är inte över 90 minuter särskilt glimrande. Men då ska man ha med sig också att det är ett Värnamo som har släppt in 3 mål på hemmaplan den här säsongen. Mm. De har spelat 0-0 mot Malmö hemma. De har spöat Bayern hemma. Så att jag menar, att ta 3 poäng och göra 3 mål och vinna den här matchen, komma tillbaka efter att ha tappat liksom 1-0 till underläge 2-1, att ändå hitta segern, visst med hjälp, men hej, de har ju tagit 3 poäng och åker därifrån och har ju 3 mål till slut. Det är ju en jävla styrka, och det var precis det AIK behövde just nu efter turbulensen som uppstod efter Vorskla-Poltava-matchen.
Sen vill jag också säga, i hela den här, det pratade du också innan om Svanen, i hela det här liksom Erik Ring, så jag tycker också målvakten ska ha lite känga här, för att det är inget superstabilt målvaktsspel av Värnamos målvakt.
Nej, sista målet är när Gretti klackar bak den.
Exakt.
Det är taffligt liksom. Tiff får ju liksom inte bort den som han vill, och sen kommer slipsen ut där också, så, men vad gör du här? Stå i målet bara, så får jag ta situationen.
Och det gör han ju
förbi mig, så räddar ju du.
Och det gör han ju även när Tiff skickar en eget. Ja, så här, vad gör du där? Så du ser ju att Robin Tiff kommer skicka på en vrist och försöka få bort den här bollen.
Han ska lägga ut den mot inkast. Han försöker bara lägga den framåt och träffa på höger stortå istället, så att den går vänster istället för framåt.
Folk som också tror att det där är med flit.
Han är en killer, han är en striker.
Jag säger så här till dem, testa och göra det där, för det där är svårt. Ja, det är Robin Tiff gör. Ja, alltså får man 100 försök.
Träffar på smalbenet och så sticker någonstans.
Om det är tanken, får jag gärna komma till HF och spela anfall. Han har fan mer killer instinkt än vad
alltså, det är svårt att liksom svinga benet, pendla benet åt ett håll, men skicka bollen liksom 90 grader i motsatt riktning.
Det är en perfekt träff du ska ha.
Sen är det, som du är inne på Olof, det är märkligt målvaktsspel. För att ska målvakten ut, då ska du vara först. Mm. Annars har du ingenting ute
och jag
att göra.
Han var inte stabil mot er heller, så att säga. Målvaktsinsatsen, så att ja, nu börjar vi heja målvakten istället.
Ja, nej, men det var ju det. Man såg situationen framför, men om man lite nykter så ser man ju också att slipsen är helt ute och cyklar, ja, så det blir ju det. Ja. Men det är 1+1 blir liksom 2 i det här fallet, och det är båda gör någonting dåligt i det här.
Och sen blir det ju så här att hade inte Robin Tiff gjort det där självmålet, då hade ju inte det andra målet fått lika mycket fokus såklart som en tavla. För där ska man också, där vill ju jag såklart som AIK-are berömma John som
Pressspelet.
Ju som, ja, men han lurar ju Tiff att säga jag kommer gå bakom dig, och så dyker den upp framför honom. Visst, Tiff får inte undan bollen tillräckligt bra, men John vet ju vad han gör och försöker lura honom, och där märker man klassen i kylan. Exakt. För att man jag har ju såklart som alla har ett par chattar med AIK-polare där man såg, det här var väl någonstans minut 65 eller något, man satt ju i 55 och skrev liksom att nu börjar tanken, den är tom nu. Och att som anfallare få det läget John får, men ändå välja klacken till en medspelare som öppet mål, det är högklass, skulle jag säga. Så att jävligt sköna 3 poäng, men de är inte lika sköna som om man hade också vunnit mot Vorskla. Nu är det ju fortfarande den här lilla nagen att så här, vi har fortfarande ett jävla, de här 3 poängen mot Värnamo, de kommer ju glömmas oerhört fort om AIK inte löser avancemanget mot Vorskla här på onsdag. Och då är det kris igen.
Ja, å andra sidan, vänder ni nu, så kommer ju det här vara tillbaka studsningen som är liksom i Värnamo och att sen lösa det mot Poltava. Så att, ja, det är klart att det hänger på den matchen, men att ändå komma tillbaka från den svaga insatsen och göra det här, så tycker jag ändå att ja, Värnamo borta är inte superenkelt och ni vinner och det är vad ni ska göra. Så att, ja,
så målrikt nu, 5+5, liksom 5 i baken, 5-5 på 2 matcher. Så aldrig, har knappt någonsin sett
det. Är det dags att slå död på tråkiga gnaget?
Det svänger det i alla fall.
Det får man väl säga. Men så här, hade man fått önska 2 saker inför den här matchen som AIK, hade man ju önskat 3 poäng och att John Guidetti gör mål, och man fick båda. Så att det är svårt på så sätt att vara missnöjd, och att det är tajt schema och allt vad det är. Sen är det oroligt att defensiven med liksom Sotte, Milosevic och Kristoffer Nordfeldt, 3 spelare som är liksom, en målvakten är i landslagstruppen hela tiden. Milosevic och Sotte är där och nosar strax bakom. Var ju med i någon trupp här nu. Det var i och för sig 9 mittbackar skadade. Men de är där och nosar. Men att det ser så pass enkelt ut att hota de 2. Det är jävligt oroväckande just nu som AIK-are. Så det hoppas jag att Bartos och gänget gnugga på här under träningsveckan.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va? Det är ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante's shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu, tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar. Plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör Tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi ska röra oss ner mot Listerlandet och försöka få tag på Brännström också. Kalle, nu tekniken här. Men hur börjar pulsen bli inför ikväll, Kalle?
Den smyger sig på. Vad var det med tekniken? Det är spännande ändå. Nej, men, jo, men pulsen är bra. Jag märker också att vi har en jävla... Alltså, vill fortsätta bara benämna det. Vi har en jävla måndag i chatten nu. Jättebra titt och... totalhets verkligen mot alla hållen. Så det märks att vi har kommit en bit i
svingas du vill.
Ja, det får man säga. Det får man säga. Det
är mycket... vad känner Olof och Marcus här inför kvällen? Det är ju en jävla, alltså Varberg Bayern. Vi snackar gräsmatch för Bayern. Mm. Efter, de kommer ju för sig på ångerna nu efter Husky-pokalen och hela den här grejen.
Så precis.
De är ju inne i ett vinnarstim också. Dessutom så blir det ju högintressant att se. Alltså, skulle Peking lyckas slå Blåvitt? Det blir intressant att se alltså hur tongångarna går.
Ja, hur säkert Sarri sitter där också. Det har ju, en spränare har ju fått kicken liksom, så att det, liksom, det börjar hända där. Så att det...
Eller tvärtom, och ett Norrköping som har 6 poäng ner till kvalplats.
Ja, den är inte heller omysig. Men jag menar, de har ju också ursäkten klar för sig. Mm. Tränaren är sparkad, det är turbulent i klubben och hela den här grejen. Skulle Blåvitt, för nu kommer ju Blåvitt med Mackan Berg utvilad. Han var väl avstängd här senast mot Mjällby, men de kommer också efter ett par svaga insatser i följd. Mjällby bara kryss, Bayern totalt överkörda. Mm. Och jag menar, torsk för Blåvitt i den här matchen. Det är konstgräs, det är ett Peking som ändå, det finns individuell kvalitet. Totte Nyman och Levi och allt vad det är. Så att det blir min huvudmatch ikväll. Varberg-Bayern får ju lilla sidoskärmen här.
Och det ska också sägas, och ett Peking som vi har väl varit inne på där innan, som varken kommer åka ut eller slåss om Europa. Så att det är väl snarare Göteborg som kanske går in med lite liksom ännu mer att spela för det, vad man ska säga. Som ni sa, Peking har den utsikten klar. Men det ska bli väldigt kul att se den matchen. Framförallt när man själv mår bra.
Ja, exakt. Efter seger så är det alltid kul att kolla allsvensk fotboll. När man har torskat, då är det svintråkigt. Vi ska se ifall vi får tag på brännarna här också. Han ska vara redo. Det var ju en tung jävla seger de tog här mot Degerfors. Tackade du för, va, Olof? Rätt nöjd.
Det är klart att det blev lite puls när det stod 1-0 till Degerfors.
Brännan, hur är läget?
Det är bra, det är bra.
Härligt. Det var en jävla märklig match ni spelade här senast, som såg ut att gå förlorad, men på bara ett par minuter så hade ni vänt på det där.
Ja, mycket märklig. Blev 11 mot 10 och så den där klassiska tålamod. Och så rinner det här tålamodet ut i att det bara går oändligt långsamt. Så att vi var illa ute där, men så kom vi i någon form av slutforcering.
Och den funkade ju ganska bra. Du, jag måste börja med att fråga Silas, typ en av allsvenskans hetaste fotbollsspelare just nu. Hur bra är han egentligen?
Alltså, enorm skillnad på när han kom och nu. Han är ju stark, snabb och extremt spänstig. Jag skulle säga att han är en bättre avslutare med huvudet än med fötterna än så länge. Men han är jäkligt jobbig att tas med för en mittback.
Och ung, hur långt ser du att den här spelaren kan nå? För att jag menar, är man i den åldern, gör de poängen han gör, så då kan jag tänka mig att det går ganska snabbt. Alltså det blinkar rött på massa scouters radar där ute i både Sverige och världen. Men vad ser du för framtid för den här spelaren?
Ja, men det som du säger, alltså han kom i februari och den spelare han är idag, det är som två olika spelare. Det var ju, då började vi med formulär 1A på något sätt och det var svårt nog. Så att han är den som har gått snabbast framåt i truppen. Sen kan det ta stopp, men fortsätter han i den här farten så då går det fort.
Du, vi har Olof Möller med oss här som håller på Helsingborg. Han undrar såklart lite gällande Rasmus Videsen-Pål, som ju är en spelare som du har följt väldigt länge, där det varit avbrutet hos er och numera i Helsingborg. Vad hände där till att börja med? Var det ert beslut eller var det hans beslut eller var det Rosenborgs beslut, eller vad hände med det lånet?
Alltså egentligen kanske en kombination. Rasmus kom till oss rätt stukad. Det är ofta så ibland när man har suttit någonstans och längst bak i frysboxen. Spelade en hel del på våren. Fick inte riktigt till det. Samtidigt som då Silas tog jättesteg snabbare än vi hade trott. Så att det blev en konkurrenssituation där. Och sen då Bergström tillbaka. Så egentligen inte så big deal. Utan det här var kanske en av två. När han kom i våras så var han en av fyra nu. Och då någonstans kände han att jag vill ha lite mer garanterad speltid.
Okej. Tror du, vad ser du för att han kan göra hos Helsingborg? Han fick ju nästintill en succédebut. Han gör ju assist till 1-0-målet, men borde nog också ha fått ett mål ifall Tsuka hade valt att passa bollen. Men ser du att det kan bli bra där för honom?
Nej, men det tror jag ändå. Det är ingen dålig fotbollsspelare. Bra teknik. Och faktiskt, nu gjorde han 0 mål hos oss. Så låter konstigt att säga det, men det är en bra avslutare. En riktigt bra avslutare, så att ja, det är en sån där som när det lossnar så kan det liksom rinna på ett tag.
Du, ni har varit ganska aktiva annars under transfersommaren här, och känslan är att du får vara med och bestämma en del med tanke på Amir Alamari och Heradi Rashidi framförallt då, som har kommit in. Är det du som får peka och välja eller?
Nej, faktiskt inte. Rashidi är väl lite grann min, så kan man säga. Vi satt ju med Noah Persson och Adam Stål som trots småskador och annat fick kämpa på i våras. De gick ju lite på knäna för att vi hade i princip ingen annan. Så att där gjorde vi som jag tycker en ganska smart värvning. En spelare som kan spela på båda kanterna och liksom vi breddar truppen med honom. Amir var faktiskt en Hasse Larsson-favorit på något sätt. Så att jag vet att han kopplas till mig. Men där var klubben liksom aktiv innan jag kom in.
Okej. Men lite delaktig ändå. Får man väl ändå säga.
Men det är klart att det kanske är lättare att övertyga honom nu när jag är här. Eftersom vi har någon form av relation sedan innan.
Du, det vart ju också, kom ju rapporter här om att Magnus Wörtsva väljer att skippa det här med fotboll. Vad händer där?
Nej, det har väl kommit till det läget att nu är det ändå ute då. Så att, ja, han har väl känt under våren att motivationen tryter och han har ett annat liv med familj i Danmark och allt. Så han skulle vilja prova på något civilt. Det är en rätt smart kille sådär. Så att man är inte orolig att det ska bli några problem i en civilkarriär för honom.
Men fan inte ofta man ser. Alltså spelare i liksom väljer att bara mitt under säsong i den åldern också väljer att bara nej men nu skippar vi det här med fotboll.
Nej, jag är också en spelare som har spelat ganska mycket här under våren. Ja. Så att, det är jätteovanligt. Vi blev förvånade, men det var väldigt genomtänkt från hans sida. Det var inte så att han förklarade hela upplägget och hur han kände och sådär. Det är otroligt svårt som klubb eller som tränare att tvinga någon att spela fotboll på något sätt. Så att, det var bara gå med på det.
Du, känner ni er ganska klara med truppen eller kan vi förvänta oss att mer grejer händer i Mjällby här under sista, men vad är det? Det är 2,5 veckor eller något kvar på fönstret.
Nej, jag tror att vi sitter rätt så lugnt. Tycker in Amir här och Hiradi och då liksom är vi ganska fulla.
Och det är ju också ett läge i tabellen och resultat som tickar in som gör att det inte direkt står någon ko på isen för er. Ni gör en bra säsong och ni fortsätter att imponera även ifall du och jag skrev lite grann med varandra och vi konstaterade att fotboll är bra jävla märkligt för att ni gjorde två bättre insatser i de två senaste matcherna än vad ni gjorde mot Degerfors, men Degerfors vann ni. Men det är mycket som stämmer just nu ändå i Mjällby resultatmässigt. Ni går framåt.
Men det får man säga. Vi har varit lite skakigare under våren på bortaplan. Vi har ändå gjort två, inte sprudlande insatser, men stabila insatser. AIK borta, Göteborg borta. Så det har varit en förbättring. Så att jag tycker att vi ser lite bättre nu än i våras, även om vi inte har fått med oss allt.
Hur betydelsefullt är det med Bergström tillbaka?
Ja, men nu blev det ju bara en minut senast eller någonting, men det verkar lugnt. Han är kanske den som är bäst av våra forwards mot ett lågt försvar. De andra trivs väl kanske lite mer med sådär ytor. Han är en annan spelartyp. Sen betyder han mycket för Mjällby generellt. Sådär. Så att, för oss är han jätteviktig.
Hur har ni börjat revidera någonting gällande så här, säsongsmål och sånt med tanke på vart ni ändå befinner er i tabellen? Ni är ju där uppe och nosar. Alltså, det är inte många poäng upp till lag som fan Bayern och Malmö och sådär. Hur högt siktar ni?
Vi sa väl innan Degerfors att nu kommer det 3 matcher här som lite grann kommer ta oss åt något håll. Liksom, där vi förmodligen kommer hålla till resten av säsongen. Antingen slår vi oss ur den där under halvan eller så är det där vi kämpar på. Så att vi sa, nu tar vi de här 3 matcherna och så ser vi lite grann efter det vart vi är på väg.
Sirius borta härnäst och därefter väntar Elfsborg hemma. Det är två lag som ni just nu i alla fall har bakom er.
Ja, precis. Det är väl ett annat hinder. Sådär. Det har skilt lite för mycket på oss på konstgräs. Vi har inte varit så bra där, ärligt talat. Så att det är väl också en grej så att börja hantera bättre.
Okej, det är härligt. Du gnugga på där nere då så får vi hoppas att det fortsätter gå åt rätt håll för er.
Gnugga på, det är något vi kan.
Ja, det är bra det. Det är bra det. Ha det fint då.
Ja, bra. Tack.
Tja, tja. Imponerande då Mjällby. Det är många som hade dem som fan nedflyttningskandidat det här året. Och det känns ju som att varje gång man tittar på laget så behöver man alltid tänka till typ 5 gånger extra över vilka som spelar. Vem var det här nu igen? Men det är imponerande ju.
Ja, men gud ja. Jag hade dem också väldigt långt ner. Man tippade lite hur serien skulle se ut också. Det kändes inte superbra. Spelare försvann därifrån också. Sen, nej, men med allsvenskans bästa målag förra året i stort sett också out. Och sen men kommer Brolin nu, mantlar den rollen. Det gjorde han ju superbra till början och ordentligt kunde spika igen många fighters, så att det är ett jävla under att de är där också. Det ska ju vara ett bottengäng egentligen. krigar sig och hålla kvar, men inte mer än så.
Nej, och just nu, alltså Sirius borta, Elfsborg hemma, så som de lagen
som Elfsborg spelar också då, och de ska komma just till Mjällby och lira, så att det, alltså, det är snarare vinst till Mjällby som känns mer troligt än att Elfsborg ska ens vinna.
Ja, de slog er i, ja. De har redan slagit Djurgården, de har slagit AIK på Friends, de åker till Göteborg och tar poäng där. Mm. Så att jag menar, det är inte så att de bara slår lagen som ska vara bakom dem, vilket gör att de håller sig där de är i tabellen, utan de tar ju också ganska tunga skalper.
Mm. Och tunga hemma framförallt är de ju. Det var väl, Olle var väl inne på det med Häcken, att det är åka bort och det är inte bara åka bort och vinna, Mjällby bort.
Den är svår också, det blåser ju sig inåt helvete där på den här.
Och
har
de gått och blivit så här 2020-talets Trelleborg?
Ja, men det blir det, som Trelleborg är liksom borta från det. Och det blåser i Falkenberg, blåser i Varberg sånt också, men det har inte varit lagen som riktigt spelar på samma sätt, utan Mjällby har ju alltid varit svårt borta. Vi har ju knappt vunnit en match där nere, så det är svintungt. Och de här kalla matcherna tidigt på våren eller sent på hösten, det är inte kul att stå på den där borta läktaren då, för när vi var där så var det ju storm och det var ju snorkallt. Så det var ju bara att leta fram vinterjackan och täckbrallorna typ och ställa sig där och tänka att man åker till Östersund. Men åker man till södra Sverige stort sett, det är speciellt där ute på campingen.
Hörrni, det kommer lite breaking news för ett tag sedan från Anel Avdic som skriver att Besiktas har lagt ett bud på Hammarbys Mohanad Jaz. Det hade ju varit ett jävla tapp för Bayern.
Men man hade ju nästan börjat räkna bort honom redan tidigare, att han spelar så här många matcher nu, att han typ skulle vara klar för Celtic när de ryktena kom, så kändes det ju att det,
verkligen.
Det är ju bara, så fort fönstret öppnar så är han liksom boof, gone.
Det var ju både AIK och Bayern andades ju ut så in i helvete när Celtic presenterade någon jävla brasse vänsterback eller vad fan det var. Då var det så här, vi kanske får behålla våran gubbe lite längre.
Men
ge sig Besiktas in i leken med Jeahze. Det känns som en flytt som Jeahze gärna vill ha.
Ja, det tror jag nog.
Och det är ju ett jättetapp. Men sen vet man ju också att Jesper Jansson och deras får de väl typ 70 miljoner för honom. Så att det är väl lite plåster på såren. Men
det ska ju 10 miljoner rapporteras budet ligga på. Anel Avdic skriver också att spelaren har uttryckt sin vilja att lämna. Parterna förhandlar i detta nu.
Jag förstår. Det är ett jävla sportsligt tapp för Hammarby. Och sen, men de behöver väl sälja nu för att få in mer pengar då till mycket Berisha skulle ha. Var det 400 miljoner? Eller vad hade han i signan och allting det? Mycket kostar i alla fall.
Ja, jävlar det med. De har deg, men de har ju också blivit av med en del deg som de har lagt på spelare. Det blir spännande att se vad Veton Berisha kan göra för
Bayern. Vad är det för prispengar i Husky Trophy då? Det kanske var en jävla sudd också.
Ja, men det är väl CL-nivå kan jag tänka mig. 80-90 miljoner eller något.
Ja, det är ett gammalt helhet storlag i Storbritannien då. Mm. Så där vet vi, finanser finns ju i den ligan.
Ja, och jag menar alltså, Oboj sponsordegen, det måste vara...
De tar verkligen inte ut någon lön, det är bara höga omsättningar och allting, så att pengarna går ju någonstans. Inte
250-300 miljoner rakt ut.
Kalle, har vi något mer att komma med från chatten, eller fortsätter de vara på hugget? Eller?
Inget jag kommer lyfta, tror jag.
Okej. Har du någonting att komma med? Du kanske kan kika lite grann gällande kvällens matcher, grann, för att det där kamratmötet tycker jag är jävligt intressant. Simon Tern, som ju gillar, han har fan hållit låg profil den här säsongen. Kanske rimligt med tanke på hur det har gått och sådär, men han brukar ju vara ganska hög svans.
Ja, verkligen. Nej, men han gjort någon strut och då pratar han väl lite, men sen har det varit ganska lugnt. Det är smart det också.
Ja, verkligen. Han gjorde en drömstrut i premiären mot Värnamo, framspelad utav Marcus Berg. Sen dess har det väl inte hänt jättemycket, men han har ju också historik, i och för sig varje match han spelar har en historik i båda klubbarna mer eller mindre.
Ja,
men han var ju ute inför den här matchen och var så här, vi ska utnyttja att det är kaos i Peking och hela den grejen. Noterade ni för övrigt Peking visserligen ganska roliga men också alldeles för långa presentationsvideo av den här islänningen de värvar ifrån Real Madrid?
Alltså, jag känner mig som århundradets idiot, för jag har satt i hela videon och bara, vad är det som är vart är vi på väg? Och så bara så här, jag stängde ner videon och fattar fortfarande inte, men ja, det var ju det här islänningen då som presenterades.
Nej, den var ju små rolig. Mm. Du, har du sett den?
Nej, jag har faktiskt
du missade
gjort
det. Ju den i en jävla kvart.
Precis, det har varit mycket annat.
Det var i alla fall som att de hade gjort, för er som inte har sett den, en skärminspelning på när sportchef Tonna försöker via WhatsApp få tag på Real Madrids president Florentino Pérez. Och den var liksom, den var kul inledningsvis, men den var också typ, kändes det som 15 minuter lång, vilket blev att så här, efter 30 sekunder så var det så här, vi har fattat. Mm. Men den bara fortsatte och fortsatte, och den var liksom inte roligare. Så att man lämnade den ju med en
engelsk liksom bonny, att han inte riktigt kunde uttrycka sig.
Och ja, det var lite så här, Florentino Pérez svarade att han inte förstår engelska, och då svarade Tonna såklart med una cerveza por favor. Alltså det var så här, ja okej, okay, vi fattar, ni är lite roliga här. Men det blir intressant att se vad det här är för gubbe. Peking brukar ju vara bra på islänningar.
Båda spelklara till ikväll, va?
Ja, men det ska de väl vara.
Att båda är möjliga att starta, båda islänningarna. Så att det kan ju bli rakt in, och då, ja. Nej, det är en trevlig match vi har framför oss.
Ja, det ska faktiskt bli högintressant att se den här matchen. Kalle, har du hittat någonting eller?
Jag slås av höga odds på mitt kära Blåvitt bort hos Unibet. 4,30 för Blåvitt vinst kontra 1,90 för Norrköpings vinst. Då.
Väldigt högt eller?
Tycker det känns väldigt högt. Orättvist högt. Jag vet inte. Vad tycker
gör ni? Ju matchen ännu mer intressant.
Ja. Jag ska nog lägga ett litet.
Ja, men och krysset då på 3,75, det är också högt.
Det här är ju en match också där båda förlorar. Alltså kryss, så är det ju två förlorare.
Ja, men jag vet inte. Jag kommer i alla fall gå in och lägga lite pengar på att Blåvitt tar det här. För jag tror fan att det är dags nu. För jag är ju över 18 och jag har inte problem med spel vad jag vet. För då hade jag gått in på stödlinjen.se istället. Och ja, regler och villkor gäller.
Hörrni, det var ju en del som, ska vi bara ta den trötta diskussionen som ju blev om John Guidettis målfirande också, för då var det ju igen gult kort.
Ja, men det är precis. Vi, många djurgårdare räcker ut med det där, eftersom vi åkte på dubbla igen och fighten här för ett tag sedan, och det är ruskigt tröttsamt bara, men vi vet att den finns där. Och
återigen visar ju Guidetti vilken erfarenhet och klass och rutin och allt vad han har.
Han stannar precis 60 innan, centimeter ifrån.
Fysiska kontakten är inte där.
Men sen hoppar de andra bakom liksom, så de kommer på, så de väntar två, de bara. Här ska två skriva upp liksom.
De två juniorerna Erik Ring och Yasin Ayari däremot, alltså Yasin Ayari körde ju stage dive rätt upp bara.
Precis.
Där hade det absolut kunnat komma ett gult kort. Men
sen får vi ju säga det, att det är en jävla skitväg.
Det är ju en jävla pissregel. Liksom, ja. Och hatten av, för att jag såg att det var någon, jag tror han heter Joakim Östling eller något, domaren som dömde den här matchen, som för övrigt gör en jävla 5+ domarinsats. Ingenting att anmärka på. Jag tror att han gjorde sin sjätte match i Allsvenskan eller någonting. Visade fan fingertoppar genom att inte kasta upp gula korten där. För ibland vill man ju, som den här regeln, den vill man ju att domarna bara ska skita i. Att så här, vi vet, det är som 6-sekunders regeln när målvakten har bollen.
Det har jag aldrig efterlevts någonsin.
Så skit i att ge gula kort ifall någon jävel bestämmer sig för att kramas lite med glada supportrar. Skit i det bara. Mm. På samma sätt som man skiter i att målvakten håller bollen 6 sekunder. Låt det vara. Mm. Så att fan beröm till honom väl.
Mm. Ja, men om skiter man i det är klart, det måste få finnas lite känslor. Samma att man kan få agera lite. Man kanske inte kan ge domaren fingret om man är en spelare, om man inte gillar domslutet liksom. Men man måste kunna skrika lite på varandra också. Att det finns något här. Men det är bara en känsloyttring i mångt och mycket. Och säger du inte de grövsta orden, då kan vi ha det. Kanske ge dig lite fingret tillbaka bara. Att liksom, du lugnar det här nästa gång. Men att du har något som samspelet. Så här, Findell åkte på ett trött gult kort. Vet du, fasen vad som sa sens, men den kändes som att det kom från ingenstans, så att vad man ska hitta där för spelkänsla också med, så här, men någon går ut och firar med publiken, kul, det lockar ju bara mer folk, det är bra för alla.
Ja, det är bara roligt.
Ni kanske kan höja lönen till domaren i slut också. Kommer det mer folk till arenorna, ja, men då tjänar jag liksom svensk fotboll mer pengar också. Då kanske vi kan höja ert arvode i slutet också, så på något sätt känns det som att det gynnar, men sen får det ju inte gå för lång tid. Det kan vi ha 6-sekunders regeln då. Krama publiken i 6 sekunder. Sen går ni ut. Och du kan väl hålla benhårt på den i alla fall. Sömma på tidtagarna. Nu firar vi. Men det är så mycket annat skit.
Jag kan trösta folk som inte noterade det. Men John fick ett gult kort ifrån bänken. så att jag kanske inte ska ge domaren 5+ då.
För att det var säkert värt.
Men vi ska ju kräda domar. Vi är ju så snabba på att kasta skit på dem när de är dåliga. Så
det är vi sannolikt.
Helt rätt av det att kräda.
Så det här var ju bra att vi inte hade namnet på den här domaren. Det kanske är dåligt att du outar honom, för nu kommer folk börja leta upp vad han gjort. För det är bra när man inte vet namnet på domaren, för då kan man inte skriva något dumt om honom heller.
Anonymiteten är alltid.
Fan, jag blir ju sugen på att
få spela i balaklava. Domarna får spela i balaklava, för så här, vi vet
anonyma
inte vem.
Anonyma domare, ja, men, det hade varit så jävla mycket.
Svårt poliser och sånt har också, så ingen ska kunna hitta dem. Liksom. Ja, men det är de som har raidat
här. Sina, liksom,
exakt, då kan väl domaren springa runt i någon ansiktsmask.
Fan är mig lika bra. Kalle, Fortsätter de att härja där borta i chatten, eller?
Ja, det får man säga. Det är en sanslöst... det är en nivå idag, faktiskt. Det är mycket, mycket vokaler i chatten överlag. Inte så mycket fullständiga meningar och sammansatta ord. Men jag tycker det är härligt. Det är jävligt många som tittar. Och,
ja, det är kul.
Det är bra stämning ändå.
Det är jävlar...
Spångberg skriver att han fick blodpropp nere i västkusten efter han gick in och läste lite här. Så att det, allt verkar...
Var han på våra matcher kikade, eller vad gör han där?
Nej, han var på Värnamo och sen tuff fade han vidare. Jag tror att han ska teama upp med Jocke på Smögen. Aj, och jag vill inte veta vad de två ska göra. För det är ingenting som vi varken ska prata om eller framförallt inte ha rörligt på, känner jag.
Nej, det tror jag vi lämnar därhen.
Vi ska bara vara glada om de kommer levande från Smögen helt enkelt.
Verkligen. Alltså, fantasin får flöda.
Jag skickar gärna ut en stor hyllning till alla idioter som åkte till, som jag själv höll på att bli också, liksom, som åkte till Kroatien utan matchplåt när det sitter fler i staden och titta på matchen än som ens är får ens komma in på läktaren.
Hur många var på liksom pubbar och gator och torg samtidigt som matchen spelades med Djurgårdssympatier?
Jag skulle säga att det är runt 700. Så jag tror vi låg strax över liksom 1200 som var där.
Totalt. För
det var precis totalt. Så 400 på 400 i buren. Och sen, plus några extra, för det var några som blev utkastade från långsidan som var djurgårdare som hade tagit sig in. Men när vi gjorde 1-1 och de firade så var ju några liksom entrévärdar snabbt där och sa, ni ut. Men det som var ut var egentligen bara ni in i buren. Så att det blev ju bra för dem. Så de som hade löst på till matchen fick ju faktiskt komma till kortsidan med oss. Så att alla blev ju inskickade där. Så att de hade ju en kul kväll där efteråt. Fast de blev då utskickade. Kräm till de som gjorde det. Men det var jävligt bökigt. De verkligen ville att vi inte skulle in. Det var väl några taxichaufförer som fick köpa biljetter. In i en taxi, köra till arenan och sen sticka åt dem några Pocahontas, vad fan de kallar sina stålars liksom. Och sen in i butiken, köpa biljetter, ut med dem och så kunde de lirka sig in lite där. Så att, men att man är fler på torgen än man är på läktaren, det är märkligt. Och,
Kroatien borta.
Ja, och sen direkt efter Häcken där vi var 2000 nu på den matchen. Så att det... Det är resestarka Djurgården just nu.
Det är medvind just nu. Ja, och alltså nu fick jag bara än mer ont i magen över returmötet AIK-Vårskla. Alltså, det räcker ju inte med att vinna med ett mål, utan då är det förlängning och grejer. Utan vi måste ju vinna med två bollar. Och alltså, när du berättar de här grejerna så blir jag ju bara, jag måste åka till Nordmakedonien. Mm. Jag kan inte bli rånad på en Europa-match när vi har tagit oss till Europa och så får vi båda matcherna i Stockholm. Mm. Det är ju risk för ett sånt jävla antiklimax.
Ja, men verkligen. Nej, men det var en drömresa. Alltså. Då är han se lite av Slovenien. Och nu vet man inte om det går lira där, för vi kan ju få ett slovenskt lag också om de lyckas vända den här matchen. Jag tror inte det. Så då blir det ju Rumänien, en liten jävla by, typ 20 mil norr om Bukarest. Typ. Så att det är inte samma resmål som just där Kroatien. Du fick ändå liksom havet, även om de var ganska pistad reka på det sättet. Det var mest bara industri där, bara massa fraktfartyg och hamnar och grejer. Ja, men lite som Malmö eller Göteborg. Så man hänger inte riktigt på playan där. Ja, men faktiskt. Så var samma storleken också som det. Men att hamna i bara någon rumänsk by, det är båda ju inte gott. Och arenan tar typ 6000 också. Så att,
och ni får plåt där, 200 biljetter.
Ja, men det blir ju det. Så att få plåt där någonstans också, det kommer ju knappt gå. Jag vet inte om det finns något torg att hänga på. Då får man se hitta någon lagor och försöka få upp någon full stream någonstans typ, så det blir klurigt.
Men åka
blir...
ska du i så fall.
Ja, vi får hoppas i alla fall, men jag tror inte vi blir 1200 där, men hej. Ja, då blir vi väl det bara.
Man sätter inte jättemycket hopp till publivet 20 mil någon brukar.
Nej, man får kämpa med sig lite.
Det fina är att vi sitter och jinxar en reka vinst här. Ja. Vi sitter redan och pratar om borta sektioner i Rumänien och sådär.
Det blir det. Men det känns bra. Jag känner mig riktigt taggad för matchen också. Det känns bra överlag liksom. Det känns bra utanför plan.
Ni kan ju inte förlora just nu. Det är ju tyvärr så.
Det verkar som det. Vi har sju raka totalt nu med den här Europa-matchen inkluderad oss. Så att det är ett jävla go och alla i laget ser bra ut. Lite oroväckande då hur Elias fot är nu här, om det var foten eller benet som fick en smäll. Men överlag så har vi liksom ett fullskaligt lag och Mackan Danielsson nu in i matchtruppen också. Så adderar vi ju någonting extra som går att använda. Så det känns jävligt bra att vara djurgårdare just nu. Usch. Och livet leker ju.
Men bara för att väga upp lite här nu, om ni skulle ryka här mot Reka, hur liksom stort liksom minus i kolumnen är det? För att det, på förhand var det inte någon som trodde att ni skulle vinna den egentligen. men det var ju ändå en ganska tuff dubbelmöte på förhand.
Ja, det var ju favorit på dem.
Samtidigt 2-1 borta och så hem till, som du var inne på innan, Tele 2, där ni är bra. Hur stort liksom, plump skulle
alla
det vara?
Alla har ju räknat in avancemanget.
Ja, det är en plump. Det köper jag att ni gör med 7 raka och det ser ut som det gör och ni byter typ jättemånga spelare mot Häcken och ni är fortfarande det bättre laget. Men hur...
Nej, men det blir en jävla plump. Så inför dubbelmötet här, men då är ju favorit på dem. Vi kommer få en tuff bortamatch. Tänk om vi får... Då vill man ha med ett bra resultat också. Det var ju fantastiskt om vi vann. Ett kryss plockar vi med. Inte som Bartos sa att 2-3 i baken, det är ändå ett bra utgångsläge. Så
här, det är det ju inte.
Men det är ju spel för gallerier liksom. Så här, man måste göra massa mål för att liksom gå vidare också. Så det suger ju. Men 2-1 borta och vinna med, det är ett bra utgångsläge för man kan spela på. Så att vi har ju oddsen på våran sida nu. Så som de uppträder där borta och de ska spela på Konska, så vi ska gå in som favorit och vi ska inte se oss som något annat heller med det laget vi är just nu. Det goet, allting, föreningen, supporterna på planen också. Så att superplump om vi inte går vidare. Då har vi fuckat upp det själva, så att då ska vi jävligt missnöjda för det här läget till en hemmamatch. Jag hade inte bytt bort det mot något annat. Så det här ska vi bara in och göra jobbet på. Kryss, vinst, whatever. Ta det vidare bara.
Ja, hyfsat läge för er. Lite sämre och jobbigare för AIK. Totalt jävla nattsvart för IF Elfsborg som liksom efter kölhalningen mot Molde åker på torsk bort.
Men 1-0-ledning också. Sen bara liksom bara och sen bara fallerar i andra halvlek. Ja. Det bara flyger in bollar.
Och så Kalmar borta. Det är hemvändarna Holmén och Hult i starten.
Ni var inne på det i fredag, så det var ju både du och Agge inne på och Sissi, men det är märkligt vad det liksom inte blåser, alltså inte liksom, inte att man hör det blåser från Elfsborgs håll och inte att man hör att det liksom
det
är någon också att man inte hör att det är någon som liksom, alltså rent med, alltså det är ingen mediastorm eller vad man ska, alltså så här.
Men kärleksförklaringarna till Jimmy Tillin, de står inte som spön i backen.
Nej,
just nu.
Men tänk ett annat lag liksom med den förväntan på prestation, Djurgården, AIK, så som hade presterat så som Elfsborg gör nu. Vad ligger de? De har 20 poäng och ligger 10 eller? Tänk ett annat lag av den liksom, som har de förväntningarna på sig skulle prestera.
De talar ju ner uppifrån också, så här, men det är lugnt. Vi behöver inte vara så mycket publik här heller. Ingen som ska bry sig. Men det behöver det visst vara. Du behöver någonting extra för att det där om spelet inte funkar och det är noll personer som tittar och bryr sig. Vad har man då kvar att spela för? Då är ju klubben är på nedgång i sådana fall. Då kan ju spela i division 1 istället.
Kommer ni ihåg när Jimmy Tillin och Poyas Bagi skulle ta över svensk fotboll?
Mm.
Gått så där.
Ja.
Får vi ändå konstatera.
Ja, det flög ju för Tillin i våras då. Då såg man att nu händer det. 5 år senare i stort sett. Och sen nej. Det var en fluga lite.
Ja, lite så är faktiskt känslan. Hörrni, på onsdag ska vi snacka Europa fotboll med August på plats i studion. AIK spelar ju onsdag och Djurgården spelar torsdag.
Yes.
Elfsborg, vi skiter lite i det för det är över där. Liksom. Men Malmö ska vi ju prata om. De har ju också ett prekärt utgångsläge. De ska ju vända mot något baltiskt gäng som jag hade glömt namnet på.
Ayrton Feysolans gamla gäng. Han spelade den snabbis. Yes.
Jolo Ayrton.
Jolo Ayrton. Oh, ja.
Vad gör han idag?
Bra fråga. Jag tror han investerar massa pengar bara och verkar leva det goda livet. Han drog väl in lite cash. Han sett han hänga med några Djurgårdsspelare. Jag tror Albion Ademi var inneboende hos honom i typ 2 veckor.
Det är inte bra
han
för
kom.
Albion.
Nej, men
man vill inte att Albion ska ha Ayrton
som
mentor.
Han verkar ändå inte liksom vara på samma spelmässiga nivå eftersom Ayrton var ju ändå bra spelare. Ja. Så att där är det ju en lång skillnad. Men han verkar ändå blivit lite mer vuxen Ayrton. Så att
okay.
Han skulle berätta lite hur det funkar i Sverige, hur det funkar med Djurgården och lite samma koppling med samma rötter och sånt också. Men när jag bara hörde att han verkar vara inneboende så här.
Aj.
Jag vet inte fan om det är det bästa faktiskt. Men det verkar funka så att han verkar leva i Stockholm och bara ha det rätt gött typ. Men var lite mer familjefar nu än köpa lyxbilar och låta dem stå i något garage någonstans och sälja dem för 1 miljon minus.
Jag vill också skicka ut kredden i grund och botten till alla som är som med sina lag på bortamatchen, men kred nu till Cissi och Inget som var i Bayern borta, Molde borta och Kalmar borta. 0 poäng av de här resultaten. Vi får ändå skicka
noll
ut en liten...
0 poäng och vad är det? 9 bollar i baken va? Mm.
Vi får skicka ut
och
en liten...
1 framåt.
Vi får skicka ut en liten tanke va till
ja, alltså en liten tanke men också ett litet skit på er.
Mm.
Alltså det kan ni fan ha.
Ja, jag har inga problem med att det går dåligt fält på just nu.
Nej, verkligen
det mår jag jättebra, speciellt med 3 sköna i ryggen så.
Hörrni, på onsdag så ska vi också ringa Tapper. Det vet jag att du ser fram emot, Kalle. Senast var han vid någon sjö och letade iller.
Ja, eller vad fan? Var det, ja, men det beror väl helt och håller på hur det går ikväll om jag ser fram emot det eller inte. Men,
det jobbiga är ju att utter. Man vill ju ringa utter.
Smålands landskapsdjur.
Vill man vill ringa... Man vill, vi ska ju ringa Jocke också. Och ja. Det jobbiga här är att man vill ju ringa Tapper efter att de har torskat. Men man vill också ringa Jocke efter att de har torskat.
Ja, det vill man faktiskt.
Det är lite win-win i för sig.
Så vi hoppas på krysset då, eller? För det var väl det som
alltså,
var det värsta
för båda. Alltså, bara
det är på. Ja, ah, exakt.
Så det blir gruppsamtal med dem istället.
Ingen nöjd. Hörrni, det här var Toto Svenska. Jag vet inte vilket avsnitt vi är inne på, Kalle. Men det är 50 plus i alla fall.
Ja, 56.
Det tuggar ju på. Tugga på som satan. Vi hörs på onsdag igen. Fan vad härligt att många var med i chatten idag. Fortsätt vara det. Fortsätt vara aktiva och håll en jävla vettig nivå och sluta skriv skit till spelare.
Men var inte rädda för blocken, för den varar bara i 300 sekunder. Det är två som åkte på den idag. Det är så blir det.
Jo, men här, alltså, kom in i våran chatt och skriv av er istället för att gå till spelares Instagramkonton och DM och den där, för då är ni tyvärr idioter.
Ja.
Så sluta med det. Häng i våran chatt istället och skriv skit där. Det är bra jävla mycket bättre. Vi hörs igen på onsdag. Tack för den här måndagen. Hej på er.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.